till, eller vem sänder Gud till dig? Så lör rubriken på min predikan på julottan i början på, eller mitten på veckan. Dagens predikan har möjligen en, kan ses som en fortsättning på det här, men det är inte så att ni, om ni inte var här på julottan så, ja, så går det ändå att lyssna på predikan. Så är det. Min predikan då handlade om att trots att Josef och Maria hade kanske fått världshistoriens största och viktigaste uppdrag, så talade Gud aldrig direkt till dem. Inte genom ett tilltal eller eldskrift på väggen. Visserligen fick Maria och Josef besök av en ängel, men vid de vanligaste tillfällen, det vanligaste sättet Gud talade med dem var genom vanliga, enkla människor. När Gud vill bekräfta Josef och Marias uppdrag, när han vill ge dem tröst, ge dem stöd, så sänder Gud de allra flesta gånger helt vanliga människor. Människor som du och jag. Gud sänder en höggravid släkting, Elisabet. Han sänder enkla herdar. Han sänder Simeon och Hanna som de möter i templet, och han sänder österländska stjärntydare. Dessa män och kvinnor, en ganska spretig skara egentligen, väljer Gud att använda. Och min poäng i den predikan var att Gud använder enkla vanliga människor. Och att om han är det så Gud talar ofta till oss, så kanske det är så att vi missar att Gud talar till oss, och att vi tänker att Gud ska tala till oss på ett annat sätt, lite övernaturligt sätt, och missar att Gud talar genom vanliga, enkla människor som du och jag. Och när jag läser Bibelns texter och också julens textberättelse, så talar Gud oftare genom vanliga människor än just genom änglar och direkta tilltal från Gud. Så att Gud talar genom vanliga människor. Ni förstår, Gud använder vanliga enkla människor som dig och mig till att förmedla hans budskap. Som min fråga förra veckan var då, eller på julottan var, vem sänder Gud till dig? Och min fråga idag egentligen, till vem sänder Gud dig? Till vem sänder Gud dig? För om det är så att Gud väljer att använda vanliga, enkla människor, så kan han ju också använda dig och mig. Eller? Då tänker jag i alla fall. Om det nu är så Gud verkar göra, att han väljer ut enkla män och kvinnor, så borde det vara du och jag, att vi alla kan bli Guds budbärare. Att vi kan tala ut ord från Gud, att vi kan visa omsorg från Gud till någon annan människa, ge tröst och stöd. Vi kan, därför att Gud utväljer vanliga, enkla människor. Det säger han i sitt ord. I första Petrus så står det så här: men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Han har utvalt dig och mig. Det är Gud som utväljer vanliga män och kvinnor. Jesus säger så här i Johannes 15 och 16: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det har bestämt till att gå ut i världen och bära frukt, och frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber om honom i mitt namn. Så Jesus har utvalt dig. Det är det stora. Inte att du har valt honom, är inte lika stort faktiskt. Därför att Gud har ändå utvalt dig och mig. Vanliga, enkla människor med alla våra fel och brister, till att vara hans budbärare. Han har inte valt att skriva med eldskrift över himlen. Han har inte valt att skicka en himmelsk här hela tiden. Det händer emellanåt, det är inte så ofta, men det har dock hänt. Det kan man läsa om. Det vanligaste sättet det Gud använder, det är att han sänder vanliga, enkla människor som du och jag till att vara hans sändebud. till att förkunna ordet, för att visa omsorg, att berätta om Jesus och vidare. Det är ju missionsbefallningen. Nej men jag sådär, jag vet inte om du tänker så. Varför skulle just du vara utvald av Gud? Han väljer väl ändå de som är något lite heliga och särskilda på något sätt. Men så är det inte, när jag läser i alla fall bibeltexterna, så är det inte de som sticker ut. Låt oss ta en kort titt på vi ska prata lite grann om några stycken om där som Gud väljer ut. Ja, de här valde ju, pratade vi om förr, eller jag nämnde dem förut. Elisabet, den gravida högraviga kvinnan, Simeon och Hanna i templet, hedarna, de österländska stjärntydarna, det är ju julens berättelser, enkla vanliga människor som Gud använder. Men sen har vi ju några fler som nämns i Bibeln. Jag kan bara nämna några. Man kan hålla på hela dagen och berätta om olika människor som Gud utväljer. Vi har ju Noa, han som byggde arken. Han var ju, drack sig berusad och låg helt utslagen. Men honom utväljer Gud. Vi har Mose som dödar en egyptier och han har till och med svårt att prata inför folk. Honom väljer Gud. Han till och med protesterat, jag vill inte vara utvald. Men han väljer Gud. Vi har Abraham och Sara som Gud väljer att de ska bli föräldrar till ett stort folk. Det går så där. Abraham, han till och med i ett tillfälle ljuger att han är gift med Sara. Han säger att han är en syster för han ska klara sig lite särskilt om ni läser texterna. Och när Gud inte verkar gripa in så tar de saken i era händer. Och Gud väljer ändå dem. Så har vi David, han som var yngst av en jättestor syskonskara. En liten ung herdepojke som Gud utväljer att bli kung för Israel. Han är otrogen, eller han är otrogen med grannens fru och går så långt att till och med döda grannens frus man, ja, så att det ska gå ordning på honom. Honom väljer Gud. Så har vi profeten Hosea som är gift men protesterad. Vi har profeten Jeremia som han är deprimerad. Vi har profeten Jonas som väljer att springa från Guds kallelse. Så har vi personer i, det här var ju personer i gamla testamentet. Så vid nya testamentet, då har vi ju Lydia, affärskvinnan Lydia som känns för att sälja tyg. Henne utväljer Gud. Tullindrivarna som är hatade av människorna, de väljer Gud. Matteus och Zacchaeus till exempel. Och så lärjungarna, en brokig skara, fiskaren i några stycken. Andreas, Simon Petrus, Jakob och Johannes, Filippus, Bartolomaios, Thaddaios, och Thomas och Jakob och Judas, både Thaddaios och Iskariot. Ja, listan kan ju göra hur långt som helst på män och kvinnor som Gud utväljer. Vanliga, enkla människor med fel och brister, precis som du och jag. Man tänker på, tillbaka till julens berättelse, det är ändå där vi är fortfarande i juletid. Så tänker jag på Josef. Josef så var en enkel vanlig människa som Gud kallar till att bli pappa till Guds egen son. Att uppfostra honom och så vidare. Vi vet ju egentligen inte så mycket om Josef. Står inte mycket om honom. Man kan läsa att hans pappa heter Jakob. Det kan man läsa i släkttavlorna, för det är noga. Det har man koll på. Det står också att han var rättfärdig man, Josef. Vi vet också att han var trolovad med Maria. Han var inte ännu gift, men ändå trolovad. Vi vet också att Josef hade ingen hög ställning i samhället. Han var ingen präst, han var ingen profet. Han kunde troligtvis inte undervisa Jesus i de teologiska djupa frågorna i de skrifterna. Han kunde troligtvis inte heller undervisa Jesus om de politiska, religiösa, komplicerade och allt det där som var på Jesu tid. Det kunde inte Josef. För att Josef var en enkel, vanlig hantverkare. Men det var en sak som Josef kunde, som var hans uppdrag. Det Josef kunde lära Jesus Kristus, Guds egen son, det var hur det var att leva som en enkel, vanlig människa på jorden. Det visste inte Jesus. Han behövde leva tillsammans i en familj där en pappa lärde honom hur det att vara trogen Gud, rättfärdig i ett vanligt hantverkarhem. Det kunde Josef göra. Och det var hans uppdrag. Det andra kunde andra sköta runt omkring, men Josefs uppdrag var det här. Jag vet inte själv om jag fick den kallelsen att bli pappa till Guds egen son, vilket jag tänkte, han visste ju om Messias, han kunde ju texterna, det visste han ju ändå, Josef. Man kan ju fundera på vad han tänkte. Ska jag uppfostra Guds egen son? Hur ska jag göra då? Jag vet inte. Men hans uppdrag var att förmedla det enkla vardagliga så Jesus kunde veta hur det var att vara människa. På något sätt så representerar Josef oss vanliga, enkla män och kvinnor här på jorden. Som försöker leva ett rättfärdigt liv för Gud. Som försöker leva i tro på jobbet, hemma, på fritiden, var vi nu än befinner oss. Som försöker uppfostra våra barn och barnbarn och kanske till och med barnbarnsbarn. Vårda våra relationer till våra familjer, våra nära och vänner. Och ta hand om dem som finns nära oss och vår miljö. Och vi försöker leva ett rättfärdigt liv. Josef representerar oss. Men Gud utväljer honom. Och han utväljer också dig, en vanlig människa, att tjäna honom. Och jag vet inte om du har brottats med de här med tankarna omkring det där. Ja, men Gud, har han verkligen någon plan? Kan jag? Det finns andra, det kan man ju läsa om och se runt omkring oss. Men jag? Är jag verkligen utvald av Gud? Gud kan inte använda mig för mina brister och fel, vad jag nu har gjort för någonting i mitt liv. Du vet själv vad du har i ditt bagage. Det finns inget sätt som du tänder att Gud kan tala genom dig eller göra någonting genom dig. Men jag kan inget. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Kanske har det skett förr, men inte nu längre. Jag vet inte vad du tänker på. Om du har ens tänkt de här tankarna. Du kan alltid tänkt att det är klart att Gud kan använda mig. Jag kör på. Jag har inte varit sån. Jag är inte sån fortfarande. Jag brottas med det här. Men Gud, verkligen. Men när jag läser om alla de enkla vardagliga människor som Gud utväljer, till exempel Josef, så får jag hopp också för mitt eget liv. Därför att det verkar vara ett tydligt tillvägagångssätt hos Gud att han väljer vanliga människor. En strategi som Gud har när man läser Guds eget ord, så är det inte heliga män och kvinnor som är helt felfria som Gud utväljer. Som aldrig brottas med livet, som aldrig möter svårigheter, som aldrig tänker en ond tanke, aldrig gör något fel. Nej, de väljer inte Gud, för de finns ju inte. Det är bara Jesus själv som är fullkomlig. Utan Gud utväljer vanliga, enkla människor som brottas med livet. Berättelsen om Josef till exempel då, är ett bevis på att Gud behöver, vi behöver inte vara supermän eller superkvinnor för att tjäna Gud. Vi kan vara som Josef, en enkel hantverkare. Med uppdraget att fostra Guds son in i ett vanligt liv. Hur det att vara människa. Det enda vi behöver vara, det är att vi är villiga att tjäna Gud. Det uppdrag som Gud ger dig och mig, att vi säger ja till det. Det är det enda Gud önskar och vill. Oavsett vilket uppdrag Gud än ger dig. Att säga ja. Att vara villig till att tjäna Gud. Du kanske tror att jag är någon slags superman. Nej, det tror du aldrig. Det var dumt. Det har ingen tänkt. Bara för att jag just är pastor, att det är på något sätt man är heligare då, men så är det inte. Jag kan garantera dig, jag är en helt vanlig, enkel människa som du. Men jag kan känna igen mig i det här. Att Gud använder de mest osannolika, vanliga människor att göra extraordinära saker. Han talar till dem som lyssnar. Var lydig och genomföra hans plan. Jag är ett sladdbarn. Min yngsta syster, hon är 10 år äldre än mig. Och 2 systrar som är över 70. Det är de inte alls. Jo, det är de. Jag är strunt samma. En i alla fall. 2 snart. Uppvuxen är utanför, på landet utanför Kumla. En plats som är mest, om de är kända för något så är det skor eller möjligtvis fängelset. Gick hyfsat i skolan fram till gymnasiet. Tog med någon 4-årig teknisk. Blev gymnasieingenjör med svagström, elektronik. Och flyttade då till Laxå för att jobba på svetsföretaget ESAB. Fru, 2 barn, villa och Opel. Dock inte Volvo, de var tidigare i åren. Jag har haft Volvo, men inte då. En vanlig, enkel människa. En Svensson som vi säger i Sverige, eller kanske mer en Olsson som det heter. Men mig fick Gud för sig att kalla till att bli pastor. Jag vet när det hände, jag vet inte exakt, jag vet vad det fanns en kallelse som Gud hade sagt några gånger, och jag har sagt att nu får du säga till när det är dags att ta tag i den där pastorsfrågan. Och så var vi på ett församlingsläger och Gud sa, nu är det dags att ta tag i den där pastorsfrågan. Så åkte jag hem till min fru och sa att nu ska vi bli pastor. Och då sa hon yes och amen. Ungefär. Kort sammanfattning. Inte helt. Helt enkelt kan jag säga att vara mitt i livet. Någonstans med 27-28 någonstans var det då. Och byta någon slags yrkesbana. Men så här 25 år senare så är jag tacksam för att jag sa ja till Guds kallelse. Men det har inte varit en enkel resa dit, en ganska brokig jobb, den ska jag inte dra nu, men så är det faktiskt. Men jag ångrar inte att jag sa ja. För det är just det handlar om, villigheten att tjäna Gud, villigheten att säga ja på kallelsen, oavsett vad det är för någonting. Alla kan inte och ska inte bli pastorer, det är absolut inte så. Men Gud har en kallelse, ett uppdrag till var och en av oss. En del handlar om att man tjänar Gud på heltid på det sättet. Eller så kan det bara handla om att man ska gå och hälsa på någon en eftermiddag. Därför att uppdragen är olika hela tiden. Vi tjänar Gud på olika sätt. Men varje gång det handlar om att Gud säger någonting till oss är vi från och med villiga att tjäna honom. Villiga att säga ja till Guds kallelse. För mig handlar det om att förvalta det pund som Gud har gett mig. De gåvor som Gud har gett mig, kallat mig till. Det tog ett tag för mig att bli överens om vad verkligen var min kallelse. Och slipa bort en del och göra fortfarande, men ändå sådär. Och känna att ja, men det är det här jag ska göra, inte massa andra saker. För det finns många andra som är bra på andra saker, fantastiska. Som kan spela piano på alla tangenter som finns och lite till. Och sjunga fantastiskt. Och man kan, ja, det finns mycket gåvor i vår värld som jag ibland önskar att jag hade. Men som jag inte har. Men jag vet, efter några år, nu är snart 55, att jag har fått vissa gåvor från Gud. Ett pund att förvalta. Och det försöker jag hela tiden förvalta. Därför förvaltar jag det på rätt sätt så är räntan god hos Gud. Att gräva ner sin pund, det kan ni om ni läser bibeltexterna, det är ingen bra ränta på det. Men att förvalta det på rätt sätt, det är det god ränta hos Gud. Att förvalta det pund som just du har fått, vad det än må vara för någonting. Gud vill inte att du ska gömma dig och lägga undan dig. Gud vill att du ska använda det pund, som du, den gåva som du har fått. Vad det än må vara. Det är som när ängeln Gabriel kommer till Maria, den unga kvinnan. Med budskapet att hon ska bli mor till Guds egen son. Ja, det är klart att då undrar hon, hur är detta möjligt? Jag har inte ens haft någon man, hur ska det här gå till? Så det hon förstod, hon hade varit på biologilektionen på skolan kanske. ändå förstod hur barn blir till. Och så det funkar inte. Men då säger det ängeln, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och det är precis samma sak som Gud säger till dig när du får en kallelse från Gud och säger, men hur ska det gå till? Hur ska det vara möjligt? Jag kan inte. Men då säger han, den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför att när Gud kallar så skickar han inte ut oss på, inte på något sätt. Och så får vi se hur det går. Nej, Gud är ju med och han ger full kraft. Och den kraft som Gud ger genom den helige ande, den är enorm. För ängeln säger också, ty ingenting är omöjligt för Gud. Därför Maria inser att, men hur ska det gå till? Jag har inte haft någon man, hon vet hur det blir barn, men hon fattar inte hur det ska, nej men det här går inte. Jo då. Ingenting är omöjligt för Gud. Jag har stått där många gånger och funderat, men det här kommer aldrig att gå, Gud. Som tur är så har jag inför till exempel att förkunna gudstjänster som jag har gjort några år i 25 år nu. I början så mådde jag fysiskt dåligt varje enda natt till söndag kan jag säga. Det kan ni fråga Stina efteråt. Jag var sjuk, fysiskt sjuk därför att jag visste inte om jag skulle klara av det. Som tur är har det släppt. Men det finns alltid en oro, en ändå alltid där att veta. För min början är alltid så att jag vill inte kliva upp här på egna referenser, egen kunskap och egen erfarenhet. Som jag då möjligtvis ska ha predikat i 25 år, så jag har några ligger på lager. Men det är därför jag måste lita på Gud. Jag måste gå på vatten varenda gång. Det är inte lika ångestfyllt som det var i början, som tur är. Men det finns där. Men jag vet att en helig ande kommer. Det är inte min förtjänst, det är Guds förtjänst. Det är han som gör ordet levande. Jag förmedlade bara ett verktyg i hans hand. Och det kan du också vara, var det du finns, var du är, vilken kallelse du har fått. Därför att ingenting är omöjligt för Gud. Frågan är bara om du säger precis som Maria gjorde. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon är villig trots att hon inte fattar hur det ska gå till. Men hon säger, okej, jag är villig. Låt det ske med mig som du har sagt. Frågan är om du tror att det är, om Gud kan göra stora saker genom dig. Du kommer inte bli mor eller far till Jesus, det kan vi göra. Han är född redan. Han kommer tillbaka, men inte som bebis, det vet vi. Så att det bör du inte oroa, för den kallelsen, den är klar. Men det finns andra saker att göra. Uppdrag att få göra. Små, enkla uppdrag. Att förmedla kärlek och omsorg till vår nästa, i vår familj, vad det nu är, arbetskamrater. Uppdragen är oändliga. Därför att vi kallade alla att gå ut och sprida evangeliet om Jesus Kristus i vår värld. Tror du det, att Gud kan göra det genom dig? I Efesierbrevet skriver Paulus, han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled, i evigheters evighet. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Gud verkar genom dig och i dig till att göra saker som du är omöjligt för oss att tänka ens innan hur det här kommer att gå. Det som vi känner är omöjligt är inte omöjligt för Gud. För han verkar i dig och mig. Och så sker det något. Ett under. Problemet är inte att Guds makt är inte tillgänglig för oss. Eller Guds kraft är inte tillgänglig. Eller att vi är inte tillräckligt smarta eller duktiga, utan grejen är att vi måste säga ja, var villiga att gå ut med budskapet. Det är då först Gud kan verka genom oss. När vi säger ja, och då kommer Guds kraft, inte att den är klen, han räcker till, det kan jag garantera, och mer än så. Därför att Gud gör någonting fortfarande som det står om i andra krönikeboken 16:9, där det står så här. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Guds ögon överfar hela jorden fortfarande. Han blickar ut över alla de miljarder människor som finns på jorden. Finns det några som är villiga att tjäna mig? Som är villiga att förmedla min kärlek till människor, till sin nästa? I alla de uppdrag som Gud har hela tiden så har ju han valt inte att skriva med stor text på himlen. Att inte skicka änglahärar hela tiden. Utan han har valt människor, vanliga enkla människor som du och jag, till att vara hans sändebud. Frågan om det finns de som är villiga att tjäna honom. När han blickar ut över jorden, säger du ja till honom? Gud, han föder stora drömmar i ditt och mitt liv. Du kanske har drömt dem, tänkt dem. Och tänkt, ja men det där är omöjligt. Det kan ske genom någon annan. Men Gud föder drömmar och längtan, tilltal till oss för att han vill att vi ska tjäna honom. Och säga ja till honom. Frågan är om du är villig som Maria och säga, jag är Herrens tjänarinna. Eller Herrens tjänare. Är du villig att säga ja precis som Josef gjorde? Ta emot kallelsen från Gud. Den kallelse som Gud ger dig. Är Josef mer eller mindre värd därför att han inte bar Jesus i sin mage? Maria, ändå hon som bär Jesus inom sig. Skiljer det deras gåvor och deras kallelser åt? Josef försvinner ur historien ganska tidigt. Efter 12 års ålder så står det ingenting mer om Josef. Maria finns ju med ända till Jesus slut. Till och med. Är deras kallelse, är de olika värda? Nej. För de var villiga båda i sina olika uppdrag. Precis som vi har olika uppdrag, olika kallelser du och jag. Vi har fått olika pund att förvalta. Frågan är bara om vi, du och jag, säger ja eller nej. På kallelsen. Är du villig att säga ja till det Gud vill använda dig till? Det svaret måste vi ge varje dag. Därför att Guds kallelse är hela tiden pågående. Jag skulle önska att jag sa ja fler gånger än vad jag gör. Att tjäna på honom när det kommer tankar som jag känner ändå är från Gud, som Gud manar mig till. Ofta säger jag ja, men det händer att jag också blir trött och sliten och jag tänker att nej, men jag orkar inte riktigt och vill inte, vad det nu är för någonting. Vi brottas hela tiden, så är det ju med våra. Vi är vanliga människor. Alla brottas med det här. Gud, Jesus själv är den enda som har sagt ja till allt som Gud säger. Han gjorde bara det. Fadern sa, så handlade han. Vi brottas hela tiden med det. Men det finns väl signs att få. Och Gud kommer med helig ande över dig och hans kraft vilar över dig. När du säger ditt ja till honom. Frågan om du vill. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du har kallat oss alla. Vanliga, enkla människor. Män och kvinnor, unga som gamla. Du har kallat oss alla i tjänst för dig. Att sprida evangeliet ut över hela vår värld. I ord och i handling. Och jag ber att vi alla ska få frimodighet att förvalta det pund, de gåvor som du har gett oss var och en. Att tillsammans stå sida vid sida, vara lemmar i din kropp, Herre, för att förmedla evangeliet. Oavsett vad uppdraget är, så vill jag att du ska ge oss kraft och mod att säga ja. Och jag ber att du den här dagen också säger ja till dem som, att du kommer över dem med din heliga andes kraft, över dem som säger sitt ja än en gång, Herre. Därför att du har lovat att ditt ord, att nu när vi säger ja, så kommer du med den heliga ande och din kraft, Gud, ska vila över oss var och en som söker dig och säger villigt ja till kallelsen. Även fast vi känner att det är omöjligt, så är ingenting omöjligt för dig. Jag tackar dig för att du har valt oss att vara använda redskap i din hand. Tack för att du utväljer varje människa. Inte bara vissa utvalda, vissa särskilt heliga, utan du utväljer varje människa. Var och en. Vanliga människor, enkla män och kvinnor, till att tjäna dig. Jag tackar dig för det. I ditt namn, Jesus, kom över oss alla.